Det är ju själva basen för att vi ska kunna bygga en stark relation. Det är att jag vet vem jag är och du vet vem du är. Någorlunda i alla fall. Och sen kommer vi lära varandra ännu mer och utvecklas tillsammans. Mm. Men sen är det ju det här förståelsen för att jag inte kan göra om dig. Och jag har inte träffat en enda människa som är 100% perfekt. Utan alla har ju skavanker. Det är ju, så är vi. Vi har en del fulare sidor. Alla människor.
Mm.
Men det är ju jobbigt med någon som inte vill erkänna det.
Mm.
Och det blir jättejobbigt i en relation. Det är kanske bara 10-15% som verkligen har en uppfattning om vem de är.
Just det här med självinsikt är såklart avgörande för att vi ska få våra relationer att fungera. Oavsett om det är privat eller på jobbet. Det som också är en enormt viktig faktor är att förstå varandras olikheter. Eftersom det gör det väldigt mycket enklare för oss att förhålla oss till varandra. Det här pratar jag med Annika R. Malmberg om i veckans avsnitt som är på just temat relationer. Under det här avsnittet kommer ni inte bara få lära er mer om hur människor fungerar, utan ni kommer också få en hel del konkreta tips på hur ni kan utveckla relationerna ni har i era liv. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka Excitec som fortsätter sponsra podden och därmed gör att vi kan ta del av så här viktig kunskap. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, se till att du rättar till lurarna, spetsar öronen och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Annika R. Malmberg. Hej, okej, nu vill vi se om vi klipper bort det där. Eller så säger vi hej och varmt välkommen bara till Annika R. Malmberg.
Ja, men hej. Tack för det.
Och nu har vi pratat om det imorgon. Du har ätit bran flakes med fel sylt. Du har haft en morgonsändning med Pontus F.
Kristoffersson.
Förlåt. Och sen har du åkt tåg hit från Södertälje idag.
Ja.
Och det är andra gången du är med i Fannys förebilder.
Så där ja.
Ja, precis. Det är en fjäder i hatten skulle jag vilja påstå.
Ja, men det var ju avsnitt 46. Ja. Och vilket avsnitt är vi på nu?
Ja, vad blir du? Typ 170 tror jag eller något sånt där.
Wow.
Ja, om alltså. Jag bara gör en snabb kalkylering. Eller så är det 168. Jag vet inte.
Och jag tycker vi hade ett väldigt bra samtal då. Proffsigt genomfört, Fanny. Nu ökar förväntningarna här på oss.
Ja, vilken press för att nu har jag liksom 120 intervjuer i bagaget.
Just
efter
det.
Att du var med.
Mm. Det kanske blir ännu vassare och sätter dit mig här.
Ja, det är det som är planen. Nej, jag ska inte sätta dit dig. Men du är ju vår relationsexpert.
Ja.
Vilket ju är något som präglar vårt liv väldigt mycket.
Mm, det gör det.
Men jag tänker så här. Nu har ju vissa av lyssnarna hört dig innan.
Mm.
Men eftersom det har gått 120 avsnitt så har vi ganska många fler som lyssnar nu än vad det var då. Och även om många vet vem du är så gör ju inte alla det. Så jag tänker att du ska få göras precis som alla andra gäster och presentera dig själv till en början och berätta vem du är.
Och då skulle jag ju vilja säga att alla ni som inte har lyssnat på det där första avsnittet, gör det. Jag lyssnade faktiskt på det i morse när jag åkte hit, bara för att komma ihåg, vad pratar vi om då? Och det är ett väldigt bra samtal för alla.
Ja.
Och då gjorde du en jättefin på av mig. Ska jag repetera den då, eller?
Ja, du kan få repetera på det jag dig. Jag har liksom ändrat strategi lite.
Nu får man prata. Ja, då fick jag en jättefin på, men så nobelt är det inte längre.
Nej.
Jag är alltså föreläsare och författare. Det är mina huvudprofessioner kan man säga. Det har jag gjort i över 30 år och jag har inte varit författare så länge. För min första bok kom 2009.
Mm.
Men sen dess har det blivit 5 böcker.
Mm.
Och just nu så är jag då aktuell med min 5:e bok som heter Relationskompassen. 10 knep för att inte tappa bort varandra.
Mm.
Och jag tror att vi kommer prata en del om den boken idag, gissar jag. Men sen har jag ju också en annan titel som artist.
Mm.
För att jag då har en föreställning som heter Relationsshowen.
Ja.
Som är på turné nu, äntligen igen. Och hållit på i 2 år när jag hade Rakel Molin som regissör. Och när vi träffades förra gången, då var det precis i sin linda.
Mm.
Och nu är ju du involverad i showen också, Fanny.
Ja, jag är att, producent.
Just det, så du har ju gått in och tagit den rollen, vilket är jätteroligt. Ja, och jag är vd för ett bolag som heter Hamilton Group, som är ett utbildningsföretag. Det grundade jag för 21 år sedan, snart 22 då. Och sen så har jag också grundat ett till företag ihop med 4 andra personer som heter Talarnas. Mm. Sveriges första hållbara talarförmedling. Så 2 bolag är jag engagerad i.
Med Frida Boisen bland annat, ja. Som ju också har varit här som en förebild.
Ja, vad kul. Ja, det har hon, ja. Precis. Ja. Tobias Karlsson från Let's Dance, som vi snart kommer se dansa i tv. David Stjärnholm är våra, det är vi som driver Talarnas idag. Så, och Kristina Stele var ju med från början. Hon har ju också varit här.
3 gånger faktiskt.
Jaha, du ser. Ja.
Du blev lite sur när jag sa det sist. Vad fan? Varför får hon vara med 3 gånger och inte jag? Nej, jag skojar. Hon har varit här 2 gånger och spelat in 3 avsnitt.
Så där, ja.
Ja, du ser. Du får komma tillbaka snart igen.
Ja, men det är alla som har bra kunskaper ska dela med sig av det.
Men du har ju liksom hela din karriär har varit väldigt intresserad av det som händer mellan människor, eller hur? Alltså relationer och...
Ja, jag är fascinerad över vad som kan, precis som du sa, vad som kan hända. Och vad som händer när vi ökar vår självinsikt och blir mer medvetna om oss själva och andra. Och hur man ibland kan skruva på vissa saker och så blir det så oändligt mycket bättre.
Precis. Men vad är det som gör att du tycker det är så spännande med människor? Alltså det här som händer, vad är det som lockar med det?
Det har ju nog mycket att göra med min personlighet också, att jag är människoinriktad. Och det är ju inte alla som är det, och det finns inget, som jag brukar säga, det finns inget bra eller dåligt, vi är ju alla olika, men jag har ett intresse för människor. Jag kan lyssna på poddar om människor, läsa biografier. Just nu lyssnar jag på en podd som handlar om en författare som för ett antal år sedan blev kidnappad, och det egentligen har inget med mig att göra, men jag blir så fascinerad över alla de där livsödena och vad som hände. Så det är ju ett intresse med människor. Men sen så ligger väl också i att jag tycker om att stå på scen, och jag tycker om att uppträda. En otrolig glädje i det. Och då vill jag ju uppträda med någonting som, och prata om sånt som jag tror kan engagera alla. Så jag slår 2 flugor i en smäll när jag får stå på scen som jag älskar, för det är min största drivkraft, och prata om något som jag vet är uppskattat. För vem har inte människor omkring sig? Vem har inte en relation någonstans? Jag menar, vem kan inte vara intresserad av det här? Och det är väl ofta den feedbacken jag får, att jag, folk säger det, att du pratar på ett sätt som gör att alla kan tycka att det är bra. Annars kan det finnas vissa ämnen som en del på företaget är engagerad i, men andra kanske, jag sitter av den här timmen. Men det är ju väldigt sällan någon sitter av en timme med mig. Utan jag tror att alla dras med och kan hitta något exempel i sitt eget liv som man kan relatera till och känna igen sig.
Du använder ju mycket humor också.
Ja.
Framförallt i relationsshowen, men du gör väl det överlag, tänker jag.
Ja, det var så det började. Det var en kvinna som jag samarbetade med när det gäller min förlagsverksamhet, som var på en av mina föreställningar, eller en av mina föreläsningar ska jag säga. Och så sa hon, gud, du är ju jätterolig. Och det där skulle du kunna göra så här stand-up av. Så det var hon faktiskt, Ulrika på Volante förlag, som födde den idén hos mig. Och så tänkte jag, det kanske jag ska göra. Och då tog jag saken i egna händer och satte upp min egen föreställning på Oscarsteatern. Och det är ju 2017. Första gången.
Är du liksom på att sitta tillbaka och studera människor och vad som händer? För jag tänker att det måste ju krävas, eller? Hur har du lärt dig allt det här? Ja, men att du liksom lutar tillbaka och bara, nu pratar de om det här och så uppstår det här. Eller,
det är en del som säger att de tycker det är läskigt. Det här. Sitter du och observerar oss hela tiden? Nej, så är det ju inte. Men jag kanske, när någonting händer, eller någon säger någonting, eller gör någonting, eller någon blir ledsen över något, så tror jag att jag tänker mycket på, vad var det som hände? Eller varför reagerar hon så här? Jag kanske inte bara låter händelsen hända, utan jag reflekterar och funderar mer kanske än genomsnittet kring det. Och sen är det ju så att jag har ju vikt mitt liv åt att lära mig mer om mänskligt beteende. Jag har ju ingen utbildning i det, ska jag ju säga. Jag är utbildad till informatör och läste nordiska språk och estetik och så. Men för över 30 år sedan så började jag ju som säljare på ett utbildningsföretag. Och sen har jag ju fått mängder med utbildning via dels det företaget och sen för egen del. Jag har ju gått massvis med kurser och läst hur mycket böcker som helst. Samtidigt som jag har det där intresset för människor. Så att man skulle kunna säga att jag har byggt upp en egen kunskap om det som kallas för beteendevetenskap. Fast jag har inte gjort det i den akademiska världen, men jag har gjort det på egen hand.
På egen hand genom att studera och utforska människor.
Och läsa och gå kurser och seminarier och sådär.
Men du sa det här med relationer, för det är ju något som vi alla har i våra liv på något sätt. På jobbet, hemma, och att det kan appellera många. Men jag vet ju, eftersom att jag hjälper dig med lite sociala medier och sånt där, att din största målgrupp är ju kvinnor.
Ja.
I, vad är det, mellan 35 och 45 någonstans, där,
ja,
har vi sagt.
Ja, det finns, ja precis, det är nog många där. Ja, och sen finns det en del äldre också. Mm. Och sen är det ju så fascinerande när jag då, jag har ju två barn som är nu, en blir 29 år och den andra blir 27. Och det intressanta är att deras vänner tycker ju det jag gör och de böcker jag har är jätteintressanta. Så att jag förstår ju att det också attraherar en yngre målgrupp, men jag kanske inte når ut till dem lika lätt. Men när unga läser mina böcker eller kommer på mina shower och föreställningar så tycker de oftast det är jättebra. Mm. Vilket är otroligt roligt.
Mm. Har du reflekterat någonting över varför det är mest kvinnor som följer dig? Alltså vad...
Ja, men generellt så är det nog så att många kvinnor... Dels är det ju, alltså är intresserad av relationer och det som jag sa, människor och vad som händer. Och det kan ju, nu är inte jag expert på genus och kan säga skillnad mellan kvinnor och män rent så här, genetiskt. Men det kan ju vara så att det finns ett större människointresse där med tanke på vår roll att ta hand om barn och allting. Det kan inte jag uttala mig om. Men jag kan ändå konstatera att väldigt många kvinnor tycker om det här. Sen kan det ju också vara att det är mer socialt accepterat att bry sig om såna här saker som kvinna. Och fort, även om vi nu, tack och lov, ändrar på oss och har en annan syn och vi pratar om mer jämställdhet och så kanske det är lättare för en kvinna att börja prata om de här sakerna.
Det är också en del av strukturen, tänker jag.
Ja, ja men precis. Det är nog ändå så att många tycker att det här är intressant. Och det kan väl vara, jag tror, utan att vara någon forskare, men så tror jag att det är nog många gånger kvinnorna som tar mer ansvar för relationen hemma. Alltså hur relationen är och tänker mer på den än vad kanske mannen gör. Och det är väl ofta kvinnan som sen lämnar, för hon tröttnar efter ett tag. För hon har liksom jobbat i motvind och nu pallar jag inte det här.
Nej. Och vi ska prata om hur man kan hantera det. Mm. Vi ska försöka ta oss igenom ett samtal här om just relationer och hur vi kan vårda dem. Och du var ju inne på spåret innan. Jag styrde bort dig lite från det, men nu ska vi tillbaks.
Okay.
Till självinsikt.
Mm.
För det är väl på något sätt grunden i relationer.
Ja, det hävdar jag ju och upprepar överallt. Mm. Och jag tror jag vet att vi pratade om det förra gången jag var hos dig också.
Ja, för du har precis lyssnat på avsnittet.
Ja, så jag vet att det kom upp där. Så det är någonting som jag alltid pratar om och kommer tillbaka till. Men just i relationer och i min bok så har jag det. Jag säger ju 10 knep i min bok och det första knepet säger det. Öka din självinsikt så blir du en bättre partner. Och det gäller ju inte bara våra relationer hemma. Det gäller ju såklart på jobbet också.
Tänk att det gäller i allt i livet.
Ja, med vänner och jag menar familj.
Kollegor, chefen, whatever. Liksom att man känner sig själv. För det är det som självinsikt är.
Ja, man pratar om det. Jo, det är din förmåga att kunna se dig själv. Hela dig, hur du är. Att kunna se vem är jag. Men också kunna se hur andra uppfattar mig. Mm. Det är också självinsikt.
Mm.
Eller självkännedom, eller hur man nu vill säga det. Och jag har, det finns en dålig nyhet och en bra nyhet med självinsikt. Mm. Vill du veta?
Ja, jag vill gärna veta. Jag tror de som lyssnar också vill det.
Jo, nej men för det första kan man säga så här, det finns två typer av människor. Och dels så finns det de som, nummer ett, som tror sig ha bra självinsikt.
Mm.
Och nummer två, så finns det de som har självinsikt. Mm. Så kan man faktiskt dela in mänskligheten.
Ja.
Och den dåliga nyheten är att 95% av alla som man frågar, har forskningen visat, anser att de har god självinsikt.
Ja, visst är det intressant, det tycker jag. Det tycker jag man ser väldigt ofta, ja.
Och om någon nu frågar, vad är det för forskning? Så finns det en fantastisk kvinna som heter Tasha Jurek.
Mm.
Och henne kan man leta upp på nätet. Hon är en etablerad forskare och beteendevetare. Och hon har ju då gjort studier tillsammans med sina kollegor under 5 års tid kring bara det här med självinsikt. Hon jobbar ju med ledare. Och då visade de här studierna som hon genomförde att det är kanske bara 10-15% som verkligen har en uppfattning om vem de är.
Mm.
Så det är ju den dåliga nyheten att väldigt många människor går omkring och ljuger för sig själv eller vet inte riktigt vem de är men tror sig veta det.
Ja.
Vilket gör att det blir rätt krångligt ibland i relationer.
Mm.
Och det tror jag många kan också relatera till, att ibland möter man en människa som inte alls har koll på hur de uppfattas och det gör det jobbigt. De ser inte sin del. i den här konflikten.
Eller? Hur märker man det? Liksom? Det är superintressant.
Ja, jo, jag ska ta det, men jag måste bara säga den positiva nyheten den så positiva, folk inte deppar ihop. Ja. Och den positiva nyheten är att det går att träna självinsikt. Mm. Och det går att öka på sin självkännedom.
Mm.
Det är det som man gör när man jobbar med EQ till exempel, emotionell intelligens.
Mm.
Och det finns också mängder med studier och forskning på att det går absolut och bli mer grundad som människa.
Mm.
Men nu tillbaka till din fråga.
Nu tillbaka till min fråga. Ja, för vi ska prata om hur man gör det också. Ja. Men hur hittar vi liksom de här människorna som tror att de har självinsikt? Eller det är ju antagligen de flesta då.
Ja,
jag kanske också är en av dem, jag vet
ja, inte. Precis. Det är nog sannolikt att de flesta av oss inte riktigt har det. Och jag tycker ju då, eftersom jag jobbar så mycket med det här och skriver om det och föreläser om det och är så där observant på alla andra,
mm,
så borde jag ju vara en person som själv har självinsikt.
Mm.
Alltså, så. Men jag kan ju ibland slås av att oj, ja men gud, det där är jag jättedålig på. Eller just det, så gör jag.
Mm.
Eller det, ja, och det är ju jätteviktigt att vara lyhörd inför det. Att det finns alltid saker som man kan göra bättre.
Mm.
Så även de som då... Ja, nej, jag säger inte att jag är... Det kanske finns grejer... Men jag tror också... Det handlar väl också om vilken feedback du får av andra. Och hur trygg människor känner sig med dig.
Mm.
Och jag kan väl säga att det som man kan ha... Att du, när du möter en person som inte har självinsikt... Det är när du blir osäker med dem. Och känner inte dig riktigt bekväm.
Nej.
Och det kan ju göra med att det här, det stämmer liksom, nu händer någonting som jag inte alls är förberedd på. Och vad är det som händer nu?
Mm.
Och den här personen själv kanske inte heller vet varför de reagerar så starkt. Eller det blir så känslomässigt och så laddat.
Mm.
Ja, och det blir ju besvärligt för mig och det blir besvärligt för den personen. Men ofta är det för att de inte är...
De har inte koll på sina egna känslor. Liksom.
Nej, och det kan ju också grunda sig i att man inte har en självkänsla. Att man inte faktiskt... Vi var inne på det spåret, hörde jag i morse när jag lyssnade på vår förra samtal. Men vi utvecklar inte så mycket. Men det här är ju någonting att om jag inte har den här självkänslan. Och självkänsla innebär ju att man har omfamnat sig själv med styrkor och svagheter. Och vet vem man är och har accepterat vem man är. Om du inte har gjort den resan. Och inte har koll på riktigt vem du är. Då blir det ju jobbigt med självinsikt. För det kanske finns saker där som du inte vill se. Och jag vet ju att en del människor, nej gud vad läskigt, man pratar om det här som jag jobbar med färger.
Mm.
Och så här, gud vad läskigt, och det vill inte jag ta det. Och så, varför är det läskigt?
Mm.
För det finns ju inga rätt eller fel. Och jag har inte träffat en enda människa som är 100% perfekt. Utan alla har ju skavanker. Det är ju, så är vi ju. Vi har en del fulare sidor. Alla människor.
Mm.
Men det är ju jobbigt med någon som inte vill erkänna det.
Mm.
Och det blir jättejobbigt i en relation.
Ja, om man hela tiden ska täcka över det på något sätt.
Ja, och inte förstår att jag ibland sårar dig, Fanny. Eller jag gör saker som blir väldigt obekvämt och jobbigt för dig. Och jag kan inte heller då, eftersom jag inte erkänner att det är mitt fel, så kan jag inte heller säga förlåt. Och vi kan inte heller komma till en lösning så vi slipper hamna här igen.
Mm.
Och det är det som är tragiskt med det här är att till slut så lämnar man ju en sån person för man orkar inte med dem.
Nej.
Och jag blir väldigt ensam.
Mm. Ja, det där har jag reflekterat. Många människor har väldigt svårt att säga förlåt.
Ja.
Eller är det i alla fall min upplevelse?
Ja, det är jättesvårt. Tycker inte du det?
Jag vet inte om jag tycker att det är så svårt faktiskt.
Ja, om du vet att du har gjort fel kanske. Man ska ju komma dit då. För det kan ju vara att jag tycker inte jag har gjort fel. Så varför ska jag säga förlåt? Det är du som ska säga förlåt till mig.
Ja.
Det är där man kan vara.
Ja.
Men det är ju jättebra om när man väl har kommit dit att... Ja, det här blev dumt.
Mm.
Men sen gäller ju... Alltså en del tycker det är jättelätt att säga förlåt. Jag har ju en person i mitt umgänge som... Det blir fel väldigt ofta ihop med den personen. Och hen utbrister alltid. Ja, men förlåt! Så här. Och det är ju inte äkta.
Nej.
Alltså det är bara något som man har lärt sig som en strategi. Att man kan säga förlåt och vifta med armarna. Och bli jätteledsen och vilja ge en kram. Och då blir ju jag bara irriterad. För att du säger ju där utan att mena det. Eller veta vad du säger.
Mm.
Så att... Om man har lätt för att säga förlåt, om du nu har det, Fanny, då hoppas jag att det är för att du verkligen också då vet att nu har jag gjort fel.
Ja, jag tror inte jag går runt och säger förlåt till folk sådär. Men om någon approachar mig och säger så här att du har gjort fel, då tror jag att jag har relativt lätt att liksom sänka garden och be om ursäkt om någon uppfattar att det är fel. Liksom.
Och tror du då också att du gör saker annorlunda sen, att du har hört att jag verkligen tagit in det? Eller säger du förlåt bara för att komma undan den här jobbiga kritiken och sen fortsätter du göra som du gjort i alla fall? Eller?
Nej, jag hoppas att jag
jag hoppas att jag gör annorlunda.
Ja, för det är då det blir bra.
Jag tror det i alla fall. Mm. Men jag kanske har dålig självinsikt, jag vet inte.
För en del säger så, men förlåt då. Så här, och då vet man ju att det där förlåtet var ju inte så äkta. Eller menar ju inte det. Utan...
Jo, sen finns det ju åt andra hållet. Alltså, du säger det är en strategi att göra fel och säga förlåt. Men sen finns det också de som ber om ursäkt för sig själva hela tiden.
Ja.
Mm. Och vad beror det på? Alltså det är... Eller vad tänker du om det? Jag bara kom in på det spåret nu.
Jättebesvärligt, ska jag säga. Otroligt besvärligt. För det första är det ju att den som ursäktar övertygar icke. En sån person blir ju väldigt konturlös. Mm. Och det är ingen man får direkt respekt för. Och det är ju något som jag också har som ett av mina knep i min bok. Det är att visa varandra respekt. Att en relation, det syre som en relation behöver, det är respekt. Det gäller våra personliga, privata relationer, men det gäller på jobbet också.
Mm.
Jättesvårt att samarbeta med någon som man inte har respekt för. Mm. Ha en chef som man inte respekterar. Mm. Ja, du hör ju själv, det går ju inte. Men då är det ju otroligt besvärligt om det är en person som hela tiden självmant gör att jag inte kan ha respekt för. Som hela tiden faller undan och ber om ursäkt. Men det kan ju också vara det här ett sånt där inlärt beteende, en typ av försvarsmekanism som vi har människor när vi vet att jag har gjort något fel. Så kan man ju ibland förvärra hela situationen, lägga sten på börda. Så att om du säger att något jag gjorde var dåligt, Fanny, så kan jag säga så här, ja, jag vet, jag är värdelös, jag är så jättedålig på podden, så jag klarar inte av det här, jag är en dålig människa. Och då blir du så här, då får ju du dåligt samvete. Så här, men Annika, du är ju jättebra, det går ju bra det här. Och sen så backar du från din kritik.
Ja.
För att du mår så dåligt över att jag blev så förstörd över den kritik jag fick. Och då är det ju jättebra för mig, för att då försvann ju allt obagliga. Jag har inte gjort något fel.
Nej.
Och det där är ju ofta något man gör omedvetet. Det är ingen strategi, utan det är något som är inlärt beteende hos mig. Jag kanske kom undan med tårar när jag var barn och... drama queen när jag var liten, så här tonåring, och alla bara gav efter. Så det märkte jag, där funkar ju. Så fortsätter jag. Det pratade jag faktiskt om i morse när jag var på en annan sändning, om att just med konflikter och kritik, att en del människor börjar gråta när det blir en konflikt. Eller att, och då, vad ska man göra då? För, nej, men du, låt dem gråta. Fortsätt ändå. Du kanske behöver ta en paus, men du ska ju inte backa från samtalet. Bara för att personen reagerar med känslor. Och, utan du mår dåligt nu, du är ledsen, nu torkar tårarna, men jag tror att om vi pratar om det här och kommer till rätta med det, så kommer du må bättre. Det är det förhållningssättet jag ska ha.
Det är det här som är så intressant med människor, alltså, att man vet ju aldrig varför någon gör någonting. Jag har gått igenom tre olika sätt att be om ursäkt på, alltså, du vet, det är ju så otroligt svårt att liksom, alltså, genomskåda människor, eller vad ska jag säga, alltså, att förstå varför människor gör saker.
Ja.
Jag fattar att du har snöat in på det här, för det är ju superintressant. Människor är ju en komplex varelse, liksom.
Mm. Jo, men sen också det här att om du då börjar lära dig mer om, till exempel, som jag har gjort genom åren, försvarsmekanismer, så blir det ju jätteintressant. Det är nästan som detektivarbete.
Ja.
Att börja förstå var den här reaktionen kommer ifrån. Och det är ju såklart, om du inte kan någonting om det, så kan ju det bli jättesvårt. Tänk att du är chef och du ska ge feedback på ett utvecklingssamtal till en medarbetare. Och så börjar den här medarbetaren gråta.
Ja.
Men det blir ju jättebesvärligt. Vad gör jag nu? Och om jag inte kan det här och känner till att det finns en försvarsmekanism som heter förvärra, så kommer jag ju inte kunna hantera det här samtalet, och människor blir ju obegripliga för mig. Och det är därför en del säger, jag kan inte vara chef, människor är så konstiga.
Hur många försvarsmekanismer finns det?
Ja, det finns ju ganska många, men om jag ska säga de absolut vanligaste är väl en 5-6 stycken. Och jag skriver om dem i min bok, jag skriver om dem i alla böcker, så kommer jag nog in på det här på något sätt. Och även i den här senaste relationskompassen, när man ska ge varandra feedback, att du måste ju också inse vad du själv gör när du får kritik av din partner.
Vilka är de vanligaste då? De 5-6 försvar?
Ja, alltså alla är ju försvar.
Ja.
Så att det är ju försvar på olika sätt. Och det är ju för att när jag hamnar i ett läge av att jag får kritik, eller att jag upplever att vi har en konflikt, det är ju ett hot mot mig. Och när vi känner oss hotade vill vi försvara oss. Så det är mänskligt. Och då kommer de här olika mekanismerna fram. Den absolut vanligaste heter rationalisering. Men jag brukar säga förklaringar.
Ja.
Och den känner vi alla igen. Hos oss själva och hos andra. Att när man får kritik, eller det är något som säger, men så var det inte. Ja, men det visste inte jag. Så har jag aldrig gjort. Nej, nej, jag gjorde precis som jag skulle. Alltså, jag har en förklaring. Och jag förändrar verkligheten så att olusten försvinner med hjälp av en rationell förklaring, då, en förnuftsförklaring. Så det är en. Sen har vi attack. Och det är ju att jag då, jag attackerar den.
Ja, som, men du då?
Ja, precis. Du är inte så bra du heller. Nej. Och den kan jag göra verbalt, alltså så det hörs. Men jag kan också göra den tyst för mig själv. Den är väldigt skadlig då, för då, då ska Fanny säga. Jag kan säga det till mig själv. Hon som är så, hon är ju så bra på att komma i tid själv. Så, liksom, du vet. Och allt går ju ut på att jag inte ska behöva höra vad du säger, för du är inte någon världsmästare själv heller. Ja. Och sen finns det den som heter stoppa undan. Och det är ju en sån här som är att då tror ju du att jag verkligen har hört, för att jag reagerar inte.
Nej.
Vi hamnar i en konfliktsituation och jag bara håller god min, eller jag bara säger okej, förlåt kanske jag säger, eller ja, det verkar som att jag har, eller jag bara ler och ja, ja, fint så här. Men någonstans har det där obehaget kapslats in i mig. Och jag pratar ju ofta om att vi har en säck någonstans där vi lägger de här obehagliga olusten som små stenar, och den fylls på, eller sten, jag vet inte vad det är, men det är någonting som, och det är bara det att det är jättebehändigt och bra, för att ingen märker någonting utåt. Jag har det inom mig och det går bra och jag ler och biter ihop. Men någonstans kommer vi till en gräns, och det gör alla människor, att till slut blir säcken full. Och det är den där säcken som kan komma hem. Det här är ett exempel som många kan känna igen. Nu är vi inte, nu är många hemma hela dagen. Men låt säga när vi gick till jobbet. Och sen så kom man hem på kvällen och man kanske är sliten och trött och varit och handlat. Och det var lång kö i kassan och du vet. Och så kom man hem och sen så är det en massa skor som ligger i hallen. Och folk har inte plockat upp efter sig. Och ungarna liksom gapar. Och sen är det liksom osten står kvar i framme, ingen har plockat undan efter mellanmålet. Ja, men jag vet inte vad det är för saker som händer, men, och så kanske min partner, för det här är ett exempel jag själv har haft, som bara säger då när jag står där i köket och säcken är proppfull nu, och så bara ställer han en enkel fråga till mig, typ så här: ringde du banken idag? Och det har jag glömt, och då bara säger jag så här, nej, och så kommer en suck.
Ja.
Och den lilla sucken kan orsaka det som kallas för aktiv säcktömning.
Ja. Aktiv säcktömning.
Ett okontrollerat utbrott när allt kommer. Sådär. Och då säger de, gud vad skönt, då blir man av med all frustration. Ja, men är det så skönt då? För då, man frågar många människor som har fått ett sånt där utbrott, som ofta kanske är i en konflikt. Sådär. Och då mår de inte så bra.
Nej.
För de skäms ju. För det var ju liksom inte riktigt balanserat. Det stämmer inte med den bild jag har av mig själv. Och då mår man dåligt. Och då kommer ofta en rationalisering. Då förklarar man för sig själv varför man inte har gjort fel. Och så bla bla bla. Så de här eliminatorerna, de liksom, de jackar ju i varandra. Och gör att till slut att de suger ur all min kraft och energi. Så det är den. Sen har vi förvärra, som jag sa, som nummer 4. Att man lägger sten på börda och gör saker värre. Sen finns det en som heter projicering. Jag vet inte, vi ska inte snöa in i alla de här. Men projicering är ju väldigt intressant. För det, när man pratar självinsikt. För det kan vara att jag har problem med någonting med dig, Fanny. Men jag kan inte riktigt se det själv. Eller det är för jobbigt för mig att hantera. Utan istället kommer jag till dig och berättar vad alla andra tycker. Och jag säger, jag vill varna dig lite grann, Fanny. Att nu är det faktiskt många som tycker att du är lite hetsig. Eller nu är du lite väl självupptagen. Alltså, jag vill bara tala om det för dig. Eller om du är min chef kan jag säga så här, att nu är folk väldigt oroliga för att vi jobbar hemma. Alltså, nu är det alltså jag har hört att det är många som mår väldigt dåligt nu. Och det är klart, då blir du orolig. Och så kanske du börjar ringa runt till alla och fråga hur de har det, eller ja, men du vet, du börjar ändra saker i din personlighet för att, eller vad vet jag, kalla till något stormöte för att kolla, är det så här nu?
Ja.
Då kan ju du plötsligt skapa ett problem som inte fanns.
Mm.
Så mitt råd till alla som lyssnar är att om du någon gång får någon som ska lite så här snällt varna dig eller komma och tala in vad alla andra tycker, så ska du alltid ha som en reflex att direkt ställa frågan, jaha, vad intressant, men vad tycker du då?
Det är ganska bra svar. Vad tycker du?
Vad tycker du, Annika, om mitt sätt att vara?
Ja.
Eller vad tycker du om att jobba hemma? Om vi börjar där.
Mm.
Och om jag då blir det minsta besvärad eller nästan lite aggressiv av att få frågan, då vet du, det är en projicering.
Ja, superintressant. För det här att ta kritik överlag, det är ju supersvårt.
Ja. Men jag kan göra en annan vinkling på det här med projicering som kan vara till en själv. Och det var när jag var anställd och hade en chef som jag upplevdes hade oerhörda krav på mig. Jag var så irriterad på att han aldrig liksom var nöjd. Lars Ragnar hette han. Och vid ett tillfälle, alltså jag mådde så dåligt över att han helt enkelt ställde de här krav på mig och ville att jag skulle göra mer och mer, och till slut, jag fixar inte det här nu. Så då hade jag ett samtal med honom och då sa jag det, Lars Ragnar, nu får du faktiskt sluta, för jag mår jättedåligt av att, och då kom jag glömmer aldrig det här, för att då bara lutade han sig tillbaka i stolen och så log han och sa så här, men Annika, vem är det som har de här kraven på dig? Är det verkligen jag?
Ja.
Vilka krav har du på dig?
Ja.
Och då visade det sig att jag hade byggt upp, det var jag som pressade mig hela tiden.
Ja.
Och sen ville jag ha en syndabock här. Och då hade jag projicerat det på min chef.
Ja.
Fast när vi började nästla ut det här så visade att han, det var inte han som hade ställt de här kraven. Det var faktiskt jag själv.
Mm.
Och det där tror jag man kan göra ibland också. Man kan ha orimliga krav på sig själv och må dåligt över någonting som jag själv gör. Så säga att det är någon annan som kan
som
på
har
min
gjort
part.
Det fel.
Ja.
Ja.
Så det återigen
själv. Då blev det hans fel.
Ja. Men det var ju väldigt bra att komma fram till att jag kunde lösa det här problemet jättelätt genom att inte ha så höga krav på mig själv och sakta ner tempot. Det gick väldigt bra att inte leverera allt det där nu under den här våren. Jag kunde bestämma själv vad jag ville göra och bidra med företaget. Mm. För han hade inte de kraven. Han var jättenöjd med det jag gjorde.
Ja, precis. Han kanske tyckte att jag gjorde för mycket till
mig. Ja.
Ja. Mm. Men, och då kommer vi tillbaka till självinsikt, för det handlar ju om det.
Just det.
Och hur tränar jag upp min självinsikt då? Alltså hur, för du sa det var en bra nyhet, att det här är något vi kan öva upp.
Ja, och hur då kommer vi ju faktiskt tillbaka till det som var så jobbigt, det vill säga be om feedback. Ja. Det är en av de sakerna som också hon Tasha Jurek pratar om och som jag pratar om att, och som jag skriver om i min bok. Alltså du måste kunna lyssna på vad andra säger till dig och be om du inte får feedback. För folk kanske är så konflikträdda eller vänliga och snälla och vill inte göra dig ledsen så de säger ingenting.
Nej.
Och det tror jag många som lyssnar kan känna igen sig att ibland ser man att någon, hon är lite väl too much va eller det där. Och, men så säger man ingenting.
Nej.
Eller gud jag tycker hon är lite känslig. Så här för, och så, men jag säger ingenting.
Nej.
För att jag vill inte såra och det kan bli dålig stämning. Eller så har man försökt säga någonting någon gång och det tog hus i helvete.
Mm.
Och det blev så jädra dramatiskt eller man blev så ute i kylan så att här håller man nog tyst i fortsättningen. Så att det kan ju vara så att jag inte får den där kunskapen av andra. Men jag tycker att man ska framförallt de som är nära. Nu pratar jag ju mycket om min partner, om jag har en relation hemma. Att jag verkligen är öppen för den feedbacken jag får av min partner. Men också att jag söker feedback av de som finns runt omkring mig nära på jobbet. Men det ska vara människor som jag är trygg med. Som jag litar på.
Mm. Och då ska jag bara säga så här. Vad tycker du om mig? Eller liksom hur
ja, ställer man den men jag frågan? Kan, ja, men det finns ju. Man kan göra på olika sätt. Men det finns ju en grej som jag tycker är jättebra. Och det är ju att. Kan vi ha ett, jag skulle vilja ha hjälp. Man kan säga, vill du hjälpa mig? Kan jag få be om hjälp?
Mm.
Och det kan ju vara att jag ska be att den här personen får förbereda sig.
Mm.
För alla är ju inte så bra på att skjuta från höften. Utan även om jag själv är så här, jag vill ha det här och nu, så ge dem tid.
Mm.
Och säg att, vill du hjälpa mig? För jag vill öka min självkännedom. Och jag inser att det är bara 10-15% som verkligen vet och vem de är. Och jag tror att jag kan lära mig jättemycket.
Ja.
Så vill du göra det? Ja, säger de förhoppningsvis om de bryr sig om dig. Och då säger jag så här, men kan du förbereda svar på de här frågorna? Och tänk till nu och var inte rädd för att säga sanningen.
Mm.
För jag ska träna på att ta emot den feedbacken. Och då skulle det kunna vara så här, ett, det är tre frågor. Det är alltid bra med tre tycker jag.
Ta fram papper och penna.
Jag gör det nu. Ja. Första frågan som man ska ge till sin kära partner eller någon på jobbet som man litar på. Det. Vad tycker du, vad vill du verkligen att jag ska fortsätta göra när vi samarbetar och vi kommunicerar och jobbar ihop eller lever ihop? Alltså, tala om för mig vad du verkligen uppskattar med det jag gör. För det kanske man inte vet, att jag kanske gör jättemånga bra saker. Så det är ju härligt att få börja med det. Sen vill jag att du ska tala om för mig vad jag ska sluta göra.
Mm.
I all välmening. Se, det kan ju vara att du ursäktar dig väldigt mycket eller att du ibland tar lite väl mycket plats.
Mm.
Att du ibland är lite dålig på att förbereda dig och sådär. Och så kan man ju också säga till sin kära partner, försök vara så konkret som möjligt.
Mm.
Alltså ge mig exempel snälla, för att det är jättesvårt med feedback. Och säger du till mig att jag är stressad så kanske jag vet att jag är inte stressad, men du upplever mig som stressad. Men tala om i vilka situationer. Ja, sådär. Mm. Så be om exempel. Det säger jag hela tiden i boken också.
Mm.
Var så konkret som möjligt. Och sen den tredje frågan. Finns det någonting du vill att jag ska börja göra som jag inte gör idag?
Mm.
Ja, säga tack lite oftare. Eller ge mig beröm kanske. Eller fråga hur jag mår. Jag vet inte vad det kan vara för någonting. Eller, ja, någonting. Det är ju lite spännande. Men det kanske är någonting som någon saknar.
Precis, och, i relationen.
Ja, eller vårt samarbete. Och sen kanske det, då får jag, sen får jag ju lyssna på allt det här. Och sen kanske du säger till mig att jag ska vara lite roligare. Eller så här, och jag kanske inte...
Var lite roligare, det är jäkligt så. Var lite roligare, det är ju inte
det
så
kanske
konkret.
Inte någon skulle säga till mig just, för jag är så jätterolig.
Ja.
Nej, men jag kan ju tänka mig att någon kan få den feedbacken på jobbet kanske av någon som är lite mer utåtriktad och lite mer spelevink. Och så önskar de att deras kollega ska vara inte så stiff liksom.
Mm.
Men då kanske det inte är så lätt... Nej. Eller hur?
Nej.
Så man får väl också ibland ha den där, faktiskt själv få tala om vad jag klarar av, att hur långt jag kan stretcha mig. Men det du begär av mig som jag ska göra, inte riktigt, men jag kan försöka med det här i alla fall. Ja, men det räcker. Ja.
Mm.
Så de tre frågorna kan man ju komma väldigt långt med. För att, ja.
Det är just, alltså det är just ett superbra. Jag sitter och tänker på nu att det här ska ju jag göra.
Ja.
Alltså till mina vänner och människor som står mig nära.
Mm.
Bara ställa den frågan.
Ja.
För det måste ju hjälpa jättemycket. Eller?
Ja, och sen att du också är beredd att lyssna på när de vill göra övningen. Ja. Så att det inte bara handlar om jag. Nej. Jag är världens centrum, universum. För att då blir det ju lite tröttsamt. Utan att jag också visar att jag är lika intresserad av dig.
Mm.
Och ge dig feedback. Mm. Och att du får liksom utvecklas.
Men ska man liksom tvinga på folk det? Eller ska man säga, jag vill göra det här?
Ja.
Jag tänker att det måste komma tillbaks.
Ja.
Från dem. Jag kan inte bara, ska jag också göra på dig? Förstår du vad jag menar?
Nej, för egentligen är det min avsikt att jag vill verkligen ge dig feedback.
Nej, precis. Men alltså, jag tänker att det måste ju komma ifrån.
Ja, ifrån dem. Men om man nu tänker sig att vi är inne i, att du och jag har en relation och vi lever ihop, Fanny, du och jag, vi är ett par. Då kan jag ju säga till dig att jag vill att vi ska utveckla och fördjupa vår relation. Och jag skulle vilja göra en övning med dig.
Mm.
Alltså, då är du beredd på det. Nej, fy far, säger du, men snälla. Eller så kan vi kanske förhandla oss fram till att göra någonting som skulle kunna fördjupa vår relation. Och då innebär det att båda gör det, såklart.
Mm.
Men är det en vän eller en kollega på jobbet, då kan man ju börja så här. Och då förhoppningsvis så säger de, åh vad spännande, jag skulle vilja göra samma sak.
Mm.
Det är ju en god relation i så fall.
Det här borde ju alla göra på jobbet.
Ja. Mm.
Det är ju en jättebra övning.
Ja, det är ju en övning som är bra med feedback, men man kan ju också, om man inte vill börja med den, om den är lite tuff att vi ska ge varandra den här feedbacken, så skulle man kunna börja med att göra en övning som heter att vi ska ge varandra vår bruksanvisning.
Mm.
Och den, har man gjort den övningen i teamet, så är det mycket lättare sen att gå till nästa steg, och vi kanske kan förebygga väldigt många konflikter och problem om vi gör den övningen. Känner du till vad det är för någonting?
Nej, det var min nästa fråga. Vad är det? Göra varandras bruksanvisning?
Ja, det är min mest poppis övning som alla tycker så mycket om. Och den har varit väldigt bra även nu när vi jobbat på distans. Och folk sitter inte liksom träffar så mycket. För då blir det en del missförstånd. Och för att det är inte lika lätt att kommunicera när vi inte ser varandra i ögonen. Och liksom, ja. Men det är ju att alla får till uppgift. Och då får de följa en checklista. Jag har ju en liten pdf med frågor.
Mm.
Eller inte en liten pdf, det är en pdf med frågor som man ska svara på. Nej, precis vad jag kom på.
Ja.
Utan den ska alla svara på, och sen så bokar man en tid när alla lyssnar på varandra, när man läser upp sin bruksanvisning. Och jag tycker att det är viktigt, precis som jag sa tidigare, att man får chans att förbereda sig.
Mm.
Så att man får de här frågorna och i förväg fundera över, och sen ska alla ha fokus på den som pratar.
Mm.
Och i den här bruksanvisningen ska man svara först på vem man är utifrån styrkor och svagheter. Man kan ju prata utifrån färgerna som jag ofta gör.
Mm.
Men som visar på att så här beskriver jag mig själv. Så här uppfattar jag mig själv. Och sen ska man tala om för teamet, det här tycker jag om när vi samarbetar. Och sen säga, det här tycker jag inte om.
När vi samarbetar.
Ja. Mm. Och det kan ju vara när vi har våra digitala möten. Och jag har gjort den här i grupper när folk blir helt chockade. För någon säger så här, jag tycker inte om när vi har den där incheckningen i början. När alla ska sitta och berätta vad de har gjort i helgen och vi ska fråga hur vi mår och så, som vi har börjat med.
Mm.
Och vi sitter, jag tycker det är jättejobbigt, men jag gör det för jag inser att flera av er behöver det. Men om ni frågar mig så hade jag gärna skippat det och gått direkt till bullet points, liksom, vad är det vi ska jobba med.
Mm.
Det är ju jättebra att jag får reda på det om dig eller vem det är. Så att tala om vad du tycker om och vad du inte tycker om när vi samarbetar eller har våra möten. Och sen den som kanske är den absolut viktigaste frågan, det är det här. Det här behöver jag av er, kära team, eller kollega, eller partner. Och sen också, lika viktigt, det här behöver jag inte.
Nej, precis.
Så att du behöver inte fråga hur jag mår, Fanny. Nej. Du behöver inte göra det, kanske någon säger.
Ja.
Och för att, skit i det du.
Nej, precis.
Nej, men jag vill inte hålla på att prata om det. Och är det något som är riktigt allvarligt så kommer jag säga det.
Ja.
Så det är liksom hälsan tiger still. Medan någon annan kanske säger, jag vill att du frågar hur jag mår. Jag saknar att ingen under nu ett år, det är inte en enda person som har ringt och frågat hur jag mår.
Nej.
Alltså där är vi ju så olika. Så att om man då gör den där övningen med bruksanvisningen först, för den är ju liksom, det handlar ju bara utifrån ett jag-perspektiv, vem jag är, och att ni ska få min bruksanvisning, my user guide, så kan det ju bli väldigt lätt att samarbeta. Men sen kan man ju fördjupa det och göra den här feedbackövningen då.
Och nu är du inne på någonting som jag, som ju är liksom det du pratar väldigt mycket om, och det är ju människors olikheter. Och det här var också en fråga från min sponsor Excitec. Alltså, varför är det viktigt att förstå varandras olikheter?
Ja, för att...
Är det en enkel fråga kanske, men ändå...
Ja, för mig så är det... Ja, hur ska du annars navigera? Alltså, jag skulle ju vara skräckinjagande om jag inte hade någon form av modell, kan jag ju säga, eller någon karta i huvudet för att försöka orientera mig. Jag skulle bli sjösjuk och yr och helt vilse och lost om människor bara skulle bete sig huller om buller och jag inte förstod varför.
Nej.
Det är ju jättesvårt. Jag vet inte, jag skulle i alla fall tycka det var superläskigt. Så att när jag fick lära mig först då om våra mänskliga behov, för det var ju så min kunskap om människor började, att det finns 5 grundläggande behov i alla människor som vi har olika mycket av, men alla har dem, så blev det min första liksom så här, oj, det här har jag hjälp av, att vi har, alla behöver ju, vet vilka de 5 mänskliga behoven är?
Det var min nästa fråga. Jag har ju läst din bok, men jag tänker att du ändå ska gå igenom dem.
Ja, men om det första...
Du förekommer mig hela tiden. Det är jättebra. Vi är lite lika, du och jag, tror jag. Ja.
Men det första grundläggande behovet är lika för alla, de fysiska behoven, att man behöver mat och sömn och allt det där. Så att det släpper vi, för det, liksom, det ser vi till och förse oss med alla människor. Men de andra 4 behoven är ju superintressanta, för de är ju ofta olika stora hos människor. De kan variera över tid. Men det kan hjälpa mig att förstå dig, att du kanske har ett större trygghetsbehov än vad jag har just nu. För det är nästa behov då, att efter fysiska behoven kommer trygghet. Och det gör att du behöver mer rutiner och mer information och liksom försäkran om hur allting är och så. Och god hälsa, att det är en känsla. Så att, och sen att samhörighet, sociala behovet, känna samhörighet, gemenskap, tillhörighet, kärlek. Alla har det behovet, men det är också olika stort. Sen kommer egobehovet, det varierar också. Och det är jättebra att känna till. Det har inget med färger att göra, utan en del har ett större egobehov.
Det är typ bekräftelsebehov.
Ja, alltså... eller att känna sig nyttig och värdefull. För en del människor är det oerhört viktigt att göra avtryck. Och känna att min tid på jorden betyder någonting. Och det kan vara genom att jag gör saker hela tiden och är nyttig för andra. Det kan också vara att jag vill höra det hela tiden. Att folk ska berätta för mig hur bra jag är. Och att det är viktigt med beröm, uppskattning och synas och attribut på olika sätt. I form av en bra bostad, bil och kläder och gud vet allt. Att jag liksom positionerar mig. Superviktigt. Och sen har ju alla ett behov av utveckling, självförverkligande. Det finns inte någon som inte vill utvecklas och utmanas, men det är olika stort. En del har ett gigantiskt utvecklingsbehov. De vill ju utmana sig själv hela tiden. Och andra får liksom ont i magen om de skulle behöva spänna bågen så högt varje dag, eller så starkt varje dag. Men de vill ta kanske några steg framåt. Och de här behoven, om man bara lär sig det om människor, kan man komma väldigt långt. För då ser man ju ibland, man förstår varför du mår dåligt nu, Fanny. Jag förstår varför du, jag tycker det här är så jobbigt med kritik, för det egot blir hotat. Och, ja. Så det hjälpte mig jättemycket. Sen när jag lärde mig om de här försvarsmekanismerna, det var ju nästa pusselbit. Att jag plötsligt förstod varför folk blev så arga. Och varför de reagerade så kraftfullt som de gjorde. Och varför de började förklara sig sådär, som jag tyckte idiotiskt. Gud vad mycket bortförklaringar. Men det var inga bortförklaringar. Det var eliminatorer, försvarsmekanismer.
Ja,
i form av rationalisering. Ja. Så då blev livet lite enklare. Och sen kom den stora ögonöppnaren. Det här var ju för min son. Jag kan ju räkna, han är 27 år. Det var när han var 3 månader. Det var faktiskt första gången som jag mötte kunskapen om personprofiler. Och det var ju bara, wow, nu blev det ännu klarare varför människor gör som de gör eller är så olika. Och det var ju första steget in i den där världen. Då mötte jag ett verktyg i USA som hette PSI, eller Personal Style Indicator. Som då var massa psykologer hade tagit fram. Jag mötte dem på en mässa och så började jag ju fördjupa mig och lära mig och akkreditera mig på det verktyget. Och sen 2008 bytte jag till Insights.
Och det är färgerna?
Ja.
Som de flesta, jag tror att många känner till dem.
Ja.
Men jag tänker ändå att du får berätta för de som inte gör det, så att det inte bara blir färger och så har ingen koll.
Ja, och alla verktyg som har att göra med personprofiler, när man pratar om, man ska på något vis försöka förklara vårt temperament och vårt beteende och hur vi agerar och gör, använder sig av 4 grundtemperament. Och de är ju samma i alla, oavsett om det behöver inte vara färger, det kan vara någonting annat, bokstäver eller liknande. Men det, de 4 grundtemperamenten tycker jag att man ska ha koll på. De finns i alla människor. Och om vi nu ändå pratar färger som jag gör, så eldröd, då är man resultatinriktad, målinriktad, drivande. Man vill att saker ska gå fort. Och man är väldigt tydlig, man säger vad man tycker. Sen har vi då de havsblåa, de är analytiska. De är mer kritiskt granskande, något mer ifrågasättande. Stämmer det där verkligen? Har du belägg för det?
Och, så som jag absolut inte är.
Nej. Du behöver ibland kroka arm med en sån person.
Ja.
För det är också någon som kan göra det där arbetet som du kanske inte tycker om att göra. Liksom ta fram underlaget som du kan ta ett snabbt beslut på.
Ja.
Och så vet du att då kan jag agera snabbt om jag har fått underlaget. Och det är också någon som ibland kan stoppa dig och säga, fan, tänk nu innan du agerar.
Mm.
Och det är väldigt bra. Väldigt värdefullt om man är som du och krokar arm med en havsblå. Och de anser att ska man göra någonting så gör man det ordentligt.
Ja, precis.
Medan de äldre tycker ska man göra någonting gör man det snabbt.
Mm.
Sen har vi de solgula som är utåtriktade, extroverta då förstås, och tycker om att påverka, ofta väldigt kreativa, känslosamma, engagerade och vill skapa en god stämning, väldigt bra på att höja stämningen i ett rum. Och de anser ju...
Jag sitter och skrattar här. Förlåt.
Ja, du känner igen dig lite.
Ja, jag känner igen mig lite.
Men de tycker ju att ska man göra någonting så ska man göra det på sitt eget sätt. Mm. Det är väldigt viktigt att få sätta en egen personlig touch. Mm. Få vara ett kreativt utrymme. Att det känns rätt. Mm. Att jag vill göra det. Och att det blir roligt.
Mm.
Och det är väldigt viktigt att ha roligt.
Ja.
Och plocka fram barnet och leksinnet och... i sig och så, och tycker om när andra och skojar, och även den mest allvarliga saker kan säga på ett lite mer skojfriskt med glimten i ögat, då tycker jag om det. Och sen har vi de skogsgröna. Nu pratar jag ju som att man bara är en färg, men alltså nu pratar jag om temperamentet. Återigen, alla har alla fyra temperament i sig, bara olika mycket.
Mm.
Det skogsgröna temperamentet, de är varma, vänliga, omtänksamma, vill alla andra väl.
Mm.
Och de säger nog att ska man göra någonting, då ska man göra det tillsammans.
Mm.
Jag hade ju ett sånt där reels på Instagram som du tipsade mig om att jag skulle lägga ut. Och så handlar det om hur man får en människa att ställa upp i ett lopp.
Ja, precis.
Och det är ju så kul tycker jag. När man alltså ställer upp så här att man skulle springa ett lopp.
Ja.
Och då kanske någon säger, jag skulle aldrig för mitt liv springa ett lopp. Nej, men alltså lek med tanken att du löptränar. Och så kommer din partner eller någon på jobbet och säger att du ska springa det här loppet. Vad skulle kunna få dig att ställa upp i det här loppet? Och genom att jag då gjorde de här fyra klippen och ställde de här alltså fyra olika sätten att få en människa att göra en sak som de egentligen inte vill. Det blir ju så tydligt då att vi triggas av olika saker utifrån vilket temperament som är starkast. Och då, ja men som till exempel, någon skulle ju aldrig springa ett lopp om de var tvungna att göra det själva.
Nej.
Utan då är det så här, okej, om du springer med mig eller om vi gör det här som en gruppaktivitet, då kanske jag kan tänka mig. Och vi håller liksom, alla får vara med och inte någon hamnar efter. Och ni verkligen, ni stannar om jag blir trött och sådär. Ja, men då kan jag tänka mig.
Då är det gröna som pratar.
Ja, men då finns det andra som säger, det skulle vara olidligt om vi skulle behöva springa i en grupp. Nej, då liksom.
Ja, precis. Och vem är det då? Är det...
Ja, men det är den som är mycket, och kanske äldre, också solgul. Mm. För det är kanske någon som vill glänsa själv.
Ja.
Och, det blir, och då är någon i dålig mitt lag som ska springa långsamt. Då verkar det som att jag också inte kan springa. Nej, det vill inte jag. Då springer jag heller själv. Men den äldre triggas ju framförallt av en utmaning.
Mm.
Och det bästa sättet att få den personen att springa, det är ju att säga att jag tror inte du klarar det.
Nej.
Jag tror inte du fixar att springa det där milloppet, tjejmilen, du klarar inte det. Då kan en del bli så här, vad fasen, det är klart, så här, det ska jag visa. Och en del människor drivs ju av revansch. Det är ett jättestarkt personlighetsdrag att de ska visa.
Motherfuckers.
Ja, och det kan ju också vara en trigger i en relation som är bra. Alltså då ska man hämnas eller man ska ge igen. Eller det är liksom en jättestark kraft i det.
Mm. Och är det röda?
Eller? Ja, väldigt mycket eldrött.
Ja. Mm. Och man aldrig gör det. Nej, men, och de blåa vill ha tydliga instruktioner. Hur springer jag det här loppet?
Ja, och de vill framförallt veta att de kommer kunna klara av det och göra det på ett bra sätt.
Mm.
Och då om de får träna och får förutsättningar, och du säger till mig, jag har aldrig sprungit. Nej, men om jag då talar om för dig att jag kommer ge dig en löpcoach.
Mm.
Och vi kommer göra det tempo som är rätt utifrån dig. Och vi kommer göra en analys av din hälsa. Och liksom, du kan vara helt trygg med att det här kommer gå rätt till och vi kommer hjälpa dig. Och du kommer få förbereda dig på bästa sätt och sådär. Ja, men då... Men jag behöver tid att tänka igenom det.
Mm.
Men det verkar ju som att det här är realistiskt och det kan gå. Då kan jag tycka att det är intressant.
Mm.
När jag ser att det är rimligt. Jag tycker det är jättehemskt när folk bara ute i det blå säger att man ska göra saker som är helt vansinniga. Liksom. Jag blir bara trött på det. Säger det så. Ja.
Mm. Ja. Och när jag förstår det här. Om jag liksom kan sätta folk... Inte sätta folk i fack, för det är inte det vi vill. Men vi vill förstå hur människor fungerar.
Mm.
Först då kan jag bli stark i mina relationer. Eller vad är det liksom?
Ja, såklart. För att alltså när man ska få en relation att fungera så bygger det på för det första att jag vet vem jag är och inser vilken inverkan jag har på dig. Att jag förstår hur jag kan göra dig lycklig om vi pratar om vår privata relation, om vi pratar om parrelationer. Så jag inser vad jag har för möjligheter att göra andra människor lyckliga. Att det finns egenskaper i mig som är jättefina som andra människor kommer bli glada av och få vara med mig.
Mm.
Att jag är bra, och det är också på jobbet, att jag vet det. Att det här är jättebra för teamet.
Mm.
Att jag har de här egenskaperna. Och sen att jag också vet att det här kan bli jobbigt för andra.
Mm.
Så det är ju, alltså, och det här får jag träna på. Vissa saker kanske jag också kan gå in i ett team och säga. Alltså, det här är jag, och jag vet att jag är dålig på det här. Och jag har försökt genom åren, men jag har faktiskt inte lyckats. Så att jag, det här kanske inte går. Och det kan också vara något som jag säger så här, vet du ni, jag är inte bra på det här. Och jag vill inte vara bra på det. Kan inte någon annan vara bra på det? Så jag får göra det jag. Är du med?
Ja, så precis.
Att, så att det är ju självinsikten där att kunna. Så det är ju själva basen för att vi ska kunna bygga en stark relation. Det är att jag vet vem jag är och du vet vem du är. Mm. Någorlunda i alla fall. Och sen kommer vi lära varandra ännu mer. Och utvecklas tillsammans.
Mm.
Men sen är det ju det här förståelsen för att jag inte kan göra om dig.
Ja, för det tycker jag är väldigt fint.
Mm.
Att ha den förståelsen. Förlåt, fortsätt på det. Jag bara vill få in det.
Ja, nej men alltså. Jo, men att det är ju många kämpar ju i relationer om att försöka göra om sin partner.
Mm.
Och jag har ju ett uttryck, och det tycker jag är, som kommer åter i relationskompassen i boken, men som funkar på jobbet också tycker jag. Och det skulle vara så bra om fler kunde landa i det, att när vi jobbar ihop eller har en relation ihop så finns det lösbara problem.
Mm.
Och det finns olösbara problem.
Mm. Mm.
Och de lösbara problemen, de ska man bara lösa. Punkt slut.
Mm.
Alltså om du och jag lever ihop så måste vi komma till rätta med det som skaver.
Mm.
Som liksom för att vi har en rollkonflikt eller du gör något som blir jättejobbigt för mig. Jag måste ta upp det här med dig, för att annars kommer jag kapsla in den här frustrationen och det kommer skada oss på sikt. Då blir det den där säcktömningen sen och, som drabbar dig. Ja men du vet allt det där. Så det, och jag har ju en arbetsplats till exempel där två kvinnor inte kunde vara i samma rum. Och, nej, de klarade inte av det. Det här var innan pandemin då. Men alltså, de var ju på sitt arbete. Men de stod inte ut med varandra.
Nej.
Och då löste de det själva så fiffigt. Att när de hade möten så satt den ena i rummet bredvid. Och kopplade upp sig via Skype. På mötet.
Men alltså, då har det väl gått lite långt.
Det har gått väldigt långt. Ett otroligt dåligt ledarskap. Eller otydligt ledarskap i den här verksamheten. Det var ju det vi kom fram till. För så ska det inte få vara. Utan där hade man ju velat...
Du sätter det där borta. Alltså.
Ja. Men då, och alla andra accepterade det också. För ingen... Alla var lite så här... Tyckte inte om konflikter. Och då var det lite behändigt att då slapp de två. Så de liksom... De girade runt varandra hela tiden. I det läget skulle man ju vilja att någon i teamet... Helst en chef, men det kunde vara någon annan också. Som sa, nu går ni två in i det där rummet.
Mm.
Och sen kommer inte ni ut för ni har löst det där.
Nej.
Vi pallar inte att ni ska gå och vara så här sura på varandra. Alltså, så att man säger så här, lösbara problem ska man lösa.
Mm.
Punkt slut. Annars får ni inte ha en relation. Liksom. Ja. Sen nummer två, det är de här olösbara problemen.
Mm.
Och det är ju saker som vi aldrig kommer komma till rätta med. Det kan vara att vi har olika värderingar.
Mm.
Vi har olika politisk åsikt.
Mm.
Vi har olika behov. Du är en mycket mer, alltså så här, behöver självförverkliga dig, utvecklas. Tryggheten är större hos mig.
Mm.
Och jag kommer aldrig kunna haka på det där tempot som du har. Och du kommer aldrig få mig dit. Jag kan ha lite utmaningar, men inte på det sättet som du gör. Jag blir olycklig om jag kommer få ont i hjärtat.
Mm.
Och det måste ju du bara acceptera om du jobbar med mig.
Mm.
Att ibland får du göra vissa saker själv.
Mm.
För jag vill inte det. Mm. Men du får gärna göra det. Stick iväg Fanny, men låt mig få vara kvar hemma. Eller på jobbet med det där. Ja, så att, och, då, och sen kan det också ha att göra med våra färger och våra personprofiler. Att här är vi så olika. Så att, och jag har ju sagt det också att är det en slarver, du kan ha en slarver på jobbet och du kan ha en slarver hemma. Det kanske är så att de alltid kommer vara en slarver. Och då är det frågan om de har andra egenskaper som är så värdefulla för vår verksamhet att vi kan täcka upp för det och ge dig en assistent på jobbet eller någon i teamet som gör det där som du inte fixar.
Mm.
Så får du briljera och använda dina styrkor och vi är jätteglada för det. Det kanske också, har jag en slarver hemma så kanske det är så att men då ansvarar jag för städningen.
Mm.
Eller så finns det ett rum, där får du slarva runt.
Hur mycket du vill.
Jag går inte in där.
Nej.
Och så får det vara din och det övriga tar jag hand om.
Ja.
Och så får du göra något annat. vad det nu är som du är bra på i vår relation. Eller så kanske det är så som jag har en relation och det var en kvinna, hon har då en man. Det kan vara tvärtom. Jag har ett annat exempel där det är kvinnan som är slarver och mannen som är den ordentliga. Men i det här fallet så är han en slarver. Men då säger hon till mig så här, men han är underbar och han får mig att skratta och jag är så... Jag kan inte tänka mig en människa som kan göra mig mer lycklig.
Nej.
Och då får jag leva med, då tar jag städningen.
Ja.
Jag fixar det. Och det är okej. Okay.
Mm.
Och då är inte det ett problem längre. Eller det är ett olösbart problem, men vi har lärt oss hantera det och vi kommenterar det ibland. Men det är inte så att jag ständigt är där och ger dig tjuvnyp.
Nej. Ja, för det är ju något som händer ofta, vad jag ser.
Ja. Att för man jag har inte riktigt, tiden. Jag säger att jag accepterat det, men jag har inte riktigt gjort det.
Nej.
Utan jag är där hela tiden och ger gliringar och tjuvnyp och... Var det Elaine Eksvärd som någon gång sa så här, verbala giftpilar, det är ett väldigt bra uttryck. Ja. Jag vet inte om det är hennes eller om hon har tagit det från någon annan. Men det är ju en sån där giftpil som kommer visslande genom luften. Mm. Det tror jag alla har varit med om någon gång och det är ju inte trevligt.
Nej.
Utan då är det ju så mycket bättre om vi kan skoja om det istället. Om du med kärlek eller värme eller glimten i ögat kan säga, ja Annika är hopplös med det där. Och så vet jag att du tycker om mig ändå. Och så är vi fine med det. Det där är ju underbart. Alltså jag känner när jag pratar om det att mina axlar
sjunker ner.
Ja.
Ja.
Och jag är ju nu i ett team på Talarnas.
Mm.
Vi är ju då 4 stycken delägare och sen har vi ju då ett team av en vd och en säljare. Och vi har ju våra möten och vi jobbar ju som en grupp. Vi är på 6 personer då. Som ska, och vi kommer överens och vi är ju väldigt olika. Och det är så härligt att se i den här gruppen hur vi har accepterat varandra.
Som ni är liksom.
Ja, med våra olikheter. Och vi försöker liksom inte tvinga in någon att vara på ett sätt. Eller gå in och göra vissa arbetsuppgifter. Utan vi skrattar åt det där ibland. För nu har vi bara varit 1,5 år. Men vi känns väldigt tajta.
Mm.
Och att vi ibland kan säga, men det där är Annika inte så bra. Ja, men då, vi vet det där. Okej. Okay. Och så släpper vi det liksom. Mm.
Ja, men att omfamna och just att acceptera att vi inte kan göra om andra människor.
Nej, och alla kan inte vara världsbäst på allt.
Nej.
Utan, men då är det väl väldigt bra att vi är ett team.
Ja, men så får man väl göra ett val för sig själv. Att så här, är det här något jag kan acceptera eller inte?
Mm.
Typ om min sambo eller min pojkvän är en slarver. Kan jag leva med det? Ja, ja eller nej?
Ja, och du kan ju komma fram till att jag får... Det går inte.
Nej.
Alltså det blir för jobbigt. För det är så att du kan ju uppleva att det är någon nonchalans från hans sida.
Mm.
Att han slarvar för att han inte... Och han inte respekterar dig. För han vet ju hur mycket det här betyder för dig.
Mm.
Och han försöker inte ens.
Nej.
Och då kan det ju till slut bli stå för någonting annat. Att det är en respektlöshet som gör att din kärlek försvinner.
Mm.
Och då ska du ju inte få... Och så kan det ju vara på jobbet också.
Mm.
Att jag tycker att jag har sagt att det här är så viktigt för mig. Och jag tycker inte någon lyssnar.
Nej.
Och då blir det ohållbart. Det jag menar är att alla ska ju inte få spela ut sin personlighet i 180 hela tiden. För det blir ju olidligt. Så när jag säger att man ska få vara den man är och vi ska acceptera att vi är olika. Så innebär det ju inte att vi inte ska försöka.
Nej.
Vi ska ju anstränga oss. Men det är det jag menar att en del har ju försökt. Man ser ju hur de försöker men de lyckas ju ändå inte. Ta en sån här person som är det största hjärtat. En varm, alltså väldigt mycket skogsgrön temperament. Och så vill jag att den personen ska vara mer på kanske och ta konflikter och gå in liksom och strida med för saker. Och jag ser ju att de försöker.
Mm.
Och de gör så gott de kan.
Mm.
Men det kanske inte är den personen, den mannen jag ska slänga in i den tuffaste förhandlingen.
Nej.
För att han kommer inte stå pall när det brinner till. Men han kan bli lite bättre på att säga ifrån på möten och tala om vad han tycker och tänker.
Mm.
Men hans superkraft är inte... Att vara den vassaste kniven i lådan när det gäller att förhandla.
Mm.
Och då ska vi inte sätta honom på det.
Nej.
Ja, så att jag tycker att alla behöver anstränga sig.
Mm.
Och mötas på halva vägen. Mm. Om jag är en, jag ska inte säga konflikträdd för jag gillar inte det ordet. För det låter som att, liksom, ja, det kan ju vara att jag tycker inte man ska behöva ha konflikter. Det är inte det att jag är rädd för dem. Jag tycker inte om när folk höjer rösten.
Nej.
Så säg inte till mig att jag är konflikträdd. Jag bara uppskattar inte den tonen. Utan jag kan gärna lösa... meningsskiljaktigheter om vi pratar med varandra med respekt och så.
Mm. Mm.
Så kan det vara. Men om jag nu är en person som då inte tycker om att bråka och liksom så här, konflikter så här, då kanske jag ändå ibland behöver träna på att säga vad jag tycker. Och när du som gillar att bråka och ha konflikter och vara tydlig och sådär och raka rör, märker att jag fastän jag får ont i magen och tycker det här är jobbigt att jag ändå försöker. Så ska ju du bli jättetacksam.
Mm.
Eller hur?
Ja, då ska jag bli jättetacksam. Men att omfamna varandras olikheter och att vi kan alla anstränga oss.
Mm.
Och när vi förstår varandras olikheter så kan vi välja om vi vill acceptera dem eller inte.
Ja, och då får jag ju själv säga vad jag klarar av. Mm. Men den som ständigt avverkar arbetsplatser och team och grupper eller partners med att alla andra är omöjliga, för att då kanske man ibland får tänka sig, är det jag som har orimliga krav på omgivningen? För så kan det ju också vara. Och det är ju väldigt tydligt i kärleksrelationer att man ibland, man har en sån önskelista som liksom, nej men snälla, den människan finns inte.
Men det du finns kan ingen sluta leta. Person.
Nej, nej. Och du är inte heller perfekt. Du är inte den perfekta partnern för någon. Även om någon kan älska dig så här till vansinne, så finns det ändå saker som de nog helst hade önskat att du inte hade.
Det finns ingen som är perfekt.
Nej.
Och vi måste börja avrunda nu.
Jaha.
Ja.
Finns inte ett perfekt oändligt.
Det finns inget perfekt podd. Avslut på en podd heller. För då kommer inte folk kommer inte vilja lyssna så länge, tror jag.
Nej.
Det känns som att vi har...
Fast vet du, Fanny, när man pratar om de här sakerna så brukar folk säga, jag ville aldrig du skulle sluta.
Nej. Nej, men jag tänker att då får man köpa din bok.
Ja, det var
vi kan ju inte avslöja allt. Ja. Det var en bra avslutning.
Eller så kan någon komma på showen. Ja. Och det där är ju också någonting om man tänker sig, jag läser inte böcker. Nej, men du kan ju lyssna på den. Ja, ja, det kan du göra. Men jag får inte min partner att läsa en bok. Det går inte.
Nej,
nej, så kan det vara. Men ta med människan då på relationsshowen.
Ja.
För att det är ett sätt att smyga in några av de här insikterna medan man gapskrattar.
Ja.
Och ja, det finns inte någon som går opåverkad från relationsshowen.
Nej. Se vilket bra avslut det blev. Då säger vi tusen tack för att du har varit här, Annika.
Ja, men tack, Fanny.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka, och sen hörs vi ju på onsdag igen.